Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Vad kan jag påverka? Och vad kan jag inte påverka? Jag har inte behov av att fylla alla mina lediga stunder med det sociala. Jag är ju också väldigt bekväm med att vara själv.
Att hitta balansen och leva hållbart är kanske min egen absolut största utmaning i livet. Och jag vet att jag är långt ifrån ensam om att försöka få karriär och familjeliv att gå ihop. Samtidigt som jag gärna vill hinna ta hand om min hälsa, träffa vänner, vårda min kärleksrelation, resa, åka skidor på vintern och hälsa på min mamma, syster och barnens kusiner i Småland. Ja, du fattar. Och min nyfikenhet på hur andra gör för att få livet att gå ihop är en av anledningarna till att jag från början startade livshjulet. Och idag har jag bjudit in Kristin Kaspersen för att prata om just det här. Kristin är inte bara programledare, journalist och författare. Hon driver också sin populära intervjupodcast Nyfiken på, gör samarbeten på sin Instagram där hon har 265 000 följare och föreläser i självledarskap. Idag ska jag prata med Kristin om hennes definition av en hållbar livsstil, vilka hennes största utmaningar är och om hon har något lifehack att skicka med till mig och till dig som lyssnar. Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av min podcast Livshjulet med veckans gäst Kristin Kaspersen. Varmt välkommen till Livshjulet, Kristin.
Tack snälla.
Så roligt att du är här idag.
Ja, men jätteroligt att få vara här.
Ja, men jag har verkligen haft dig på min önskelista sen 2013.
Tack snälla. Ja, men det är skönt att sitta här också och vara gäst i en podd eftersom man... Jag har en podd själv och då blir det ju att man hela tiden... Och så nu behöver man inte... Nu ska jag bara svara.
Ja, men precis. Vad är du mest bekväm med? Att sitta på andra sidan eller den sidan du sitter på idag?
Nej, men jag är nog ganska bekväm med båda sidorna, tror jag. Och det tror jag också tack vare att jag jobbat så mycket med tv och att jag har blivit intervjuad typ hela mitt liv. Mm. Så att det är ingen situation jag är otrygg i. Liksom.
Nej.
Oavsett om jag intervjuar, med tanke på att jag jobbat 30 år med tv. Jag har gjort ganska många intervjuer under vägens gång.
Mm.
Och också blivit intervjuad under rätt många år. Så jag känner mig rätt. Jag är trygg oavsett.
Mm. Och din egen podd, Nyfiken på, den har ju blivit väldigt populär.
Ja, men det är jätteroligt. Mm. Precis som du säkert, just det här att få möjligheten att möta människor och inspireras av dem och dela samtal med andra.
Mm.
Jag tycker samtalet är så otroligt viktigt och centralt i det vi är i idag.
Mm. Just idag så går ju samhället, allt går så fort hela tiden. Det är snabba klipp, Instagram, sociala medier, YouTube. Att få lyssna på ett långt samtal är för mig avkopplande. Jag lyssnar alltid på podd till exempel när jag ska somna. Så har jag några, jag vet, som har behagliga röster och det brukar vara ett behagligt tempo i podden. Och din är faktiskt en av en
ja,
sån. Och jag brukar, det här är en komplimang, även om det inte låter så brukar jag somna till den.
Exakt.
Och så får man ta upp den nästa dag liksom och lyssna färdigt.
Och det är precis det jag tycker är så bra. Att, för jag har ju förmåga att göra ganska långa poddar.
Mm.
Men det tror jag också ligger i att i tv så är det ju alltid så här, du har en snäcka i örat och säger, nu är det 3 minuter kvar, nu är det 2 minuter kvar, 30 sekunder, räkna ner. Så man hinner liksom aldrig klart på något sätt. Det finns så mycket som, och då tycker jag att samtalet i en podd, där får man liksom prata klart.
Mm.
Och lyssna klart och låta det vara en paus ibland när någon tänker till.
Mm.
Utan att, och jag tror också, min egen analys är att många som lyssnar på poddar har också blivit vana vid att lyssna på ljudböcker. Så man är van att stänga av och trycka på igen.
Mm.
Så att det gör ingenting ibland att den är liksom, men det är resan till stan 20 minuter. Mm. Man sitter i bilen och lyssnar, eller på bussen.
Mm.
Och så lyssnar man på dig. Och då lyssnar man på vägen hem sen när man åker hem.
Mm.
Jag tror att vi liksom vänjer oss mer vid den typen av intervjuer också. Och det är skönt som du säger att landa i ett lugn istället för allt snabba klipp som går.
Mm. Tycker du det är skönt också, för i din podd så är det ju du som bestämmer. Du är ju exekutiv där. När du gör tv så är det ju, du är ju en del av ett team. Det är inte du som bestämmer hur lång intervjun får vara eller vad som ska pratas om alltid.
Nej, och det har ju varit väldigt härligt med podden, även om jag älskar att jobba med tv. Jag tycker verkligen att den kreativiteten tillsammans med andra är jättehärlig. Så att det är mer ett komplement skulle jag säga. Men det är också väldigt, eftersom det handlar ju om vad jag själv är nyfiken på, vilka människor eller kunskap eller erfarenheter folk har. Men också det här man då hör ifrån andra, att så här, har du hört om den här personen? Jag bara, nej, vadå, berätta. Och så har man en ny berättelse om någon. Man bara, men gud, det blev jag ju jättenyfiken på. Man har, att jag har möjligheten att få välja någon jag själv är nyfiken på eller ämne. Och att lyssnarna också får komma med förslag. För jag känner inte till alla. Men någonstans tror jag också att, eller tänker jag att alla människor har en intressant historia. Mm. Sen är det det att för 2 år sedan kanske en person inte var... Jag var jättenyfiken på, men nu kanske jag är på en annan plats och då blir jag nyfiken på det. Så det är lite grann vad man är i livet just nu, så man också är nyfiken på saker.
Mm. Vilken plats i livet är du på just nu?
Nej, men jag tycker att jag är på en väldigt bra plats. Jag mår väldigt bra i mig själv och känner mig väldigt lugn i mig själv och trygg. Så att jag mår väldigt, väldigt bra.
Du utstrålar lugn. Men det tycker jag, när jag, nu träffas ju inte vi ofta och det går flera år mellan gångerna när vi har sett på olika officiella events. Men du har ett väldigt, ja, men en lugn aura.
Och det är ju skönt att höra, eftersom jag har ju, som du kanske kommer in på, men just när man har ADHD till exempel så ser du ju att det snurrar rätt duktigt inombords. Mm. Och det tror jag att det har blivit en för mig också att balansera det. Mm. Att jag hittar lugnet i övrigt. Liksom. Så att många gånger så kan jag ju sitta och tänka på 10 saker samtidigt, fast folk tänker så här, oj vad hon är lugn. Ja. Men det tror jag är därför att jag är ganska grundad i... Jag har tittat och gått på mig själv och lärt mig mycket om mig själv. För att jag är nyfiken på hur människan fungerar. Och den människan som är mig närmast är ju jag. Mm. Så jag vill ju lära mig mer och mer. Och ju mer jag lär mig om mig själv och hur kroppen fungerar, desto mer lugn får jag ju. För jag kan ju också hantera situationen på ett annat sätt.
Mm. Upplever du att du också har blivit lugnare med åren? När kanske barnen har blivit lite äldre, pressen i livet minskar?
Ja, alltså jag tror att snarare med erfarenheter så har jag nog blivit lugnare. Och jag tror också att det har att göra med att man någonstans är vilja lära sig om saker. För att visst kan vi få massa erfarenhet, men vi kan också springa ifrån det vi har lärt oss. Mm. Varför jag är på den bra platsen jag är nu, det är nog för att dels har jag erfarenhet. Jag har fortfarande tid att ha mycket framför mig. Mm. Men jag väljer också att lära mig saker, och saker som har kanske varit vissa utmaningar jag haft, inga speciella sådär, men bara vi alla har utmaningar till och från i livet, att jag ser på dem och försöker lära av dem än att bara springa förbi dem. Så det gör att jag tror att jag landar på ett annat sätt.
Du ger dig tid för reflektion helt enkelt.
Ja, jag tror att, och det är när du reflekterar över saker som hjärnan memorerar och som vi lär oss saker. Det är när vi reflekterar.
För det kan jag uppleva att jag har ju en 4-åring och en 6-åring. Det är förskoleklassstart och det är heltidsjobb. Jag lever i en bonusfamilj och får det att gå ihop. Fyller 40, ska ha en 40-årsfest. Det är så mycket hela tiden. Men jag då har ju också ADHD och min stora utmaning är att jag kör ihop för mycket. Att jag ser inte... Nu måste du sluta gasa. Nu måste du trycka lite lätt på bromsen för att inte köra in i väggen. Har du varit där?
Ja, det är klart att jag har barn, flera stycken. Och det är skola och det är förskola och det är aktiviteter och det är heltidsjobb. Mm. Så absolut så tror jag att många kan känna igen sig i det, och även så jag såklart. Sen har jag ju varit ensamstående ganska länge, alltså levt själv, även om jag haft närvarande pappor som har såklart varit halva tiden sådär. Men i mitt liv så är jag ju själv. Mm. Och, men för mig har det nog också varit att jag har absolut varit stressad, men jag har också fattat att det är så här en period i livet. Det kommer inte vara så här alltid. Och sen fick jag bestämde mig för att vara väldigt tydlig med, det var mycket lättare med vanlig papperskalender än vad jag tycker i telefonen. Mm. Att jag strök en dag. Eller till och med strök kvällar, för att jag har jobbat rätt mycket, så att jag sitter ju ofta så här på kvällar och skriver manus och sånt, men att det verkligen stryker så här och gör ett rött streck att där ska du inte jobba. Mm. För att det var så lätt att lägga in det, men jag har ju den här kvällen ledig. Mm. När barnen har somnat kan jag fixa det. Alltså, jag hade svårt att se, för att jag tycker att allting är väldigt roligt som jag jobbar med, och då är det också svårt att säga nej. Men nu har jag också insett att jag säger ju inte nej, även om jag säger nej till ett jobb, utan jag säger ju ja till mer tid för återhämtning.
Mm.
Vilket gör att jag i längden kommer göra ett bättre jobb.
Mm. Sunt och klokt.
Ja, och sen ska jag absolut erkänna att det är inte alltid så. Under pandemin till exempel så blev jag ju av med alla jobb, precis som många andra.
Mm.
Och skrev då vägen till att leda mig själv under den tiden. Och det var verkligen en utmaning att leda sig själv genom den tiden. Men bara bestämde mig för att säga, okej, jag har ingen jobb just nu. Och då var det bara att köra på. Det var då jag startade podden och fick en hel del andra jobb och sökte en hel liksom, ansträngning verkligen. Och så gjorde jag mitt bästa år på 15 år. Och då kan jag ju inte säga att jag hade så mycket tid för återhämtning. Men det var ju också medvetet för att jobba i fatt.
Mm.
Det jag hade förlorat under pandemin.
Mm. Men du har ju förmågan att se öppningar när det egentligen borde vara ganska mörkt då. Att nu
det
kommer
jag.
En kris här.
Ja. Jag fastnar inte i så här att nu får jag inte göra något jobb. Vad gör jag nu? Utan då är det så här, okej, situationen är så här. Och där landar jag väldigt ofta, vilket jag tror är för mig en nyckelgrej som jag kommer tillbaka till. Det är så här, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Och som under pandemin, jag kan inte påverka situationen vad som den var. Men jag kan ju påverka mitt sätt att hantera den.
Mm.
Att välja se saker, även om jag tycker att det var fruktansvärt på alla sätt och vis, så försökte jag ändå hitta så här, okej, men Stockholm kommer aldrig vara så här lugnt igen, så försök att ta till det här lugnet som är på gatorna, för det kommer att komma tillbaka att vi alla springer omkring och livet och restaurangen och allting.
Mm.
För att jag kan inte gå runt och må dåligt och tänka negativa tankar, för det drar ju ner mig ännu mer, utan hur kan jag hjälpa mig i den här situationen att ändå se saker som jag kan tycka är skönt. Och jag tyckte lugnet var väldigt skönt under den pandemin. Och då säger jag med full respekt för allting som skedde och alla som har farit illa.
Mm.
Ingenting liksom, full respekt för det. Men för att hitta en balans och inte gå ner sig själv. Du hjälper ju inte dig själv genom att du drar ner dig ännu mer. Utan
Nej.
Bryta det mönstret och hitta, vad kan jag göra istället? Mm. Finns det annat spännande?
Jag tyckte faktiskt det var ganska skönt att alla möjligheter som jag har så svårt att säga nej till, att de inte fanns där. Så det fanns inga frestelser i att fylla kalendern. Nu ska jag också med all respekt säga att jag visst var sjuk i corona men blev inte jättesjuk. Jag träffade kärleken i lindan av pandemin och var typ nykär genom hela pandemin. Så att få hade det nog så bra som jag hade det. Och jag har ju alltid jobbat hemifrån och drivit poddar, så att jag förlorade inga jobb. Men det tyckte jag var skönt, och det har jag försökt ta med mig nu efter pandemin, att precis som du säger, att hålla luft i kalendern.
Mm.
Lade du till med några nya vanor som du också har tagit med dig efter pandemin?
Ja, jag när det började liksom, tempot började runt omkring igen, så var det väl för mig viktigt att hitta ett sätt att andras stress inte ska påverka mig. Och jag var väldigt tydlig med, till exempel, jag fick ett mejl på förmiddagen som jag hade inte tittat på min mejl, för jag har tagit bort notiser.
Mm.
Och så ringde de efter en timme och sa, har du sett mejlet? Så sen när jag är på inspelning, jag sitter liksom inte vid datorn hela tiden. Ja, nej, okej, men så kan jag svara på eftermiddagen när jag är hemma. Ja, det var inga problem. Mm. Och då känner jag så att om det är så bråttom,
ja.
Vad är det som ligger i hos dig att du har så otroligt bråttom? Då har du faktiskt mejlet för sent. Mm. För du kan inte förvänta dig att alla sitter och väntar på att du ska mejla. Och då bestämde jag för, då mejlade jag ut till dem jag jobbar med, och så sa jag att jag läser på morgonen mejlen och jag läser på kvällen, på eftermiddagen. Mm. Men då vet ni att, sen kanske jag läser det flera gånger, men då kommer jag läsa. Så jag kommer att se era mejl. Däremellan så är jag ute på jobb, och då är det svårt att se dem.
Mm.
Och då blev det väldigt, alla var så här, men gud vad bra, då vet vi. Så att det handlade egentligen bara om att kommunicera. Och det gjorde jag ju inte innan. Därför att jag kände att det här lugnet som jag tycker att det finns... jag blir också mer effektiv än att bara köra ett högt tempo. Så blir jag ju inte effektiv till slut, för det är ju bara, jag är ju bara full av stresshormoner. Mm. Och då tänker man ju inte alltid klart och tiden försvinner och sådär. Så jag tycker att många gånger så det handlar inte om att göra allting långsamt, men då hinner man inte med allt. Jo, fast jag är mer liksom, tydlig i det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag gör.
Men temat för idag är ju hur vi hittar balansen i livet och hur vi lever hållbart. Och att inte stressa och att få tid för reflektion är ju två av de sakerna. Men när det kommer till en hållbar livsstil, hur skulle du definiera den? Och vad är det du försöker sträva efter?
Hållbar livsstil är ju att tänka att det ska pågå... att det är inte någonting som är en quick fix, eller att det är någonting som jag gör fram till sommaren, eller att jag ska träna fram till jul och sen glömma bort det. Alltså att man har någonting som pågår hela tiden. Och det tycker jag, där är det viktigt, var det viktigt i alla fall för mig. Och jag ska bara prata utifrån mitt eget perspektiv eftersom vi alla är olika. Men för mig var det viktigt att... inte sätta för höga krav på mig själv eller för höga mål, att säga jag ska träna 5 gånger i veckan och jag ska göra det och det och det, för att det var så mycket jag ville göra, utan sätt rimliga mål från början och hellre träna 2 gånger, och sen när du kommit in i det och så känner du efter 2 månader att fan, du kan lägga till en dag, för nu har jag den möjligheten. Och samma sak som jag vet det här klassiska, när man så här har börjat träna så blir man sjuk. Man bara, åh fan vad typiskt.
Händer
det
alltid mig.
Ja. Men då har man ju tittat på sin tidsaxel väldigt kort. Mm. För du kommer ju bli sjuk fler gånger. Mm. Alltså förkylningar kommer hela tiden, om inte annat än pandemi. Alltså det kommer ju saker hela tiden. Så att det är ju inget stopp. Det ger ju bara kroppen en liten paus för att återhämta det som den ska reparera i kroppen, och sen så fortsätter du din träning. Mm. Och har man den blicken att det här ska ju vara hållbart, dessutom så mår jag bra i kroppen och kommer igång och träna, så kanske jag klarar den sjukdomen jag får eller så, kanske bättre, eller framförallt kommer tillbaka bättre för att jag är i bättre fysisk form. Mm. Så det tror jag liksom att se det längre. Och plus att jag, du vet, när jag hade, kanske 20 år sedan, ja, när jag hade fått barn, ville få in träningen att bli mera en del av livet och inte någonting så här, som man gjorde perioder, som jag gjorde kanske runt 20-årsåldern, 25-årsåldern där.
Mm, som jag tror väldigt många gör.
Ja, men då var det så att jag ville få in det, att det skulle bli lika naturligt som att man sover och äter. Och jag säger inte så här, vet du vad, i natt sov jag.
Nej, det är så självklart. Nej.
Och jag vill inte lägga så mycket fokus på att jag faktiskt gick och tränade. Det kan man behöva i början kanske för att få pepp. Det är ju väldigt olika för olika människor om man lägger ut att nu är jag på väg och ska träna. Mm. För att man behöver säga det till någon för att man ska göra det. Och det är ett knep som många kanske använder. Ja. Men jag valde liksom att inte lägga någon energi på, om jag skulle träna på lunchen, så lade jag ingen energi på att gå och tänka på att jag snart ska träna.
Nej.
Utan jag var närmare det jag gör på förmiddagen och jobbar. Och sen tar jag min väska, går iväg och tränar och duschar, och sen är jag tillbaka igen. För att om jag skulle tänka på att snart ska jag träna och gud vad skönt, och sen så är jag och tränar och sen pratar jag hela eftermiddagen om och säger, vet vad vi gjorde på träningen, bla bla bla. Mm. Då känns det som att man har hållit på med träning och fokuserat på träning hela dagen. Det blir liksom inte en, jag sitter ju inte och pratar så här, vet du vad, jag har sovit så här i natt och så bla bla bla. Jag sitter ju inte och ältar sådana saker.
Kan du borsta tänderna i morse?
Nej, men exakt. Alltså det är ju någonting som blir naturligt, och när det blev så, när jag fick in det till att bli lika naturligt som det andra, och för andra också att det blev naturligt att jag levde så. Så var det inte heller någon som ifrågasatte så här, ja men ska du träna på lunchen eller inte? Utan de visste att då är hon iväg och träna, för det var en del av rutinerna. Mm. Så att jag tror att där var det viktigt för mig att bryta mina andra rutiner, eller bryta, var inte så stor, så få in nya rutiner.
Ja.
Och se till att jag inte då satte för höga krav på mig själv. Och då blev det hållbart.
Mm. Och hur lever du idag? När du inte är mitt i småbarnsåren, när du kanske har lite mer tid?
Ja, det där är ju också roligt, för att när grabbarna nu har liksom så mycket egen tid och gör liksom det de behöver och det de ska göra nu när de är vuxna. Mm. Jag är en 18-åring också, så att han har ju precis blivit vuxen, eller ja, ung vuxen. Mm. Så fyllde jag det med mer jobb. Och då tänkte jag nu efter ett par år att vad händer nu? Alltså det var ju inte det jag skulle fylla tiden med. Jag jobbar ju mer än 100% ändå. Mm. Och så fyller jag bara med ännu mer jobb. Och då märkte jag så här, men gud, mina kompisar sitter där och käkar middag. Och här sitter jag och skriver manus. vad har jag? Men det gick ju bara farten. För jag tyckte så här, gud vad perfekt, men då kan jag jobba över. För att jag behövde inte fixa käk liksom.
Nej.
Och min yngsta son som fortfarande bor hemma, han vill ju helst laga mat själv ändå. Så att jag har inte liksom den tiden. Och då märkte jag, att, och det var liksom en omställning, att jag märkte att jag inte var van att ta den här sociala biten. Mm. Alltså, ska vi gå ut och käka eller kom hem till mig så lagar vi mat här till vänner. Och då blev jag så här, och nu en del är att minska, eftersom jag jobbade väldigt mycket under pandemin och märkte att det här kommer bli för mycket, så tog jag in en tjej som jobbar med mig. Mm. Och tänkte att jag investerar i det, för det är en investering för min hälsa och att kunna göra ett ännu bättre jobb när jag är ute på jobb, så är jag mer närvarande, för att det finns någon som sköter admin. Mm. Och det var också en sån här grej, då på kvällarna satt jag så här, jaha, vad gör jag nu? För då var jag van att sitta och svara på mejl och manus och sådär. Så att det är lite grann en ny tid som jag också välkomnar. Det är ju alltid svårt när barnen blir äldre. Man tänker så här, men gud, behöver inte de mig nu? Mm. Och det är en kort separation, men den är naturlig och den tror jag ska vara så. För det vore ju konstigt om du inte saknade att barnen behövde dig. För det är någonting jag har gjort i 25 år. Mm. Att vara tillgänglig 24-7. Den vänder du inte på en dag. Det är helt naturligt att barnen ska ut och göra sitt. Liksom. För de har ju det i sig. Mm. Alltså, det händer ju i deras kroppar och utveckling som är naturligt. Men jag har ju varit vuxen hela tiden när de har varit barn och jag har varit förälder hela tiden. Så att det blir ju en omställning för en själv. Mm. Men nu, alltså i sommar, det var ju life. Den ena var ju ute på sitt håll och reste och den andra jobbade i 3 veckor och jobba gjorde det jag ville.
Ja, men det...
Och sen möttes vi liksom, de kom och hälsade på vissa ställen och sådär. Så att det var ju jättemysigt och jag tycker att kvaliteten har blivit mycket bättre. Jag känner mig lugnare och på väldigt bra plats gentemot barnen också.
Mm. Och vad har du för mål med ditt sociala liv då? Har du så här att nu vill jag gå ut och dansa, eller nu vill jag ha en tjejmiddag i månaden själv för att jag vill bjuda hem folk och jag har möjlighet nu när jag har fått mer tid? Eller har du satt upp några sådana här?
Nej, jag har inte satt upp några mål. Däremot har jag lagt liksom mera tid för det. Men jag tror också att jag behöver göra ganska enkelt. Däremot så tänker jag inte att så här, jag har ju väldigt många olika vänskapskretsar. Liksom. Mm. Och alla de är ju vana vid att man antingen är hemma med barn eller att man har jobbat mycket. Och så att det inte alltid kommer naturligt. Att man också säger så här, kör ni en middag någon gång så hör av er, eller ska ni iväg någonstans? Och de bara, men gud, jobbar inte du? Nej, nu har jag mer tid. Så här, även om jag jobbar mycket. Så det är också ett ansvar hos en själv att också säga till om det. Och sen har jag också så här, när jag hyrde ett hus i somras så sa till vännen så här, men kom om ni vill. Jag har ett hus där så ni får jättegärna komma och bo där.
Mm.
Och det är ju stegvis. Liksom. Men sen är det inte att jag har inte behov av att fylla alla mina lediga stunder med det sociala. Jag är ju också väldigt bekväm med att vara själv. Jag tycker det är fantastiskt härligt också.
Mm.
Så det är ingenting som jag känner att jag kan inte sitta här själv, vad ska jag göra nu? Det har jag inga. Det finns massor av saker. Jag kan gå ut och gå, jag kan sticka ut och springa, eller jag kan kolla på en härlig Netflix-serie. Och det är jag glad över, att jag är så pass trygg och mår bra själv.
Mm. Och sen så nu så när vi sitter här så har du precis kommit tillbaka från en livets tjejresa kan man väl säga.
Ja, en fantastisk resa.
Ni besteg Kebnekaise.
Ja, jag gjorde det.
15 tjejer.
15 tjejer. Jag tror inte Robin Trygg som vi hade med oss.
Ja, jag tror inte jag har 15 tjejkompisar som skulle ställa på det här. Jag skulle få tjata länge.
Ja, fast det coola var att det var en av mina närmsta vänner då, Sia, som förra året tillsammans med en annan tjej började prata om det. Och jag var ganska... De har ju gjort vissa vandringsleder förut, ett gäng tjejer.
Mm.
Men, och så började vi prata om Kebnekaise och så sa de, men var inte det... häftigt och alla var ja, så gick alla igång. Och sen var det så att det var ju flera som var med den här gången som kanske kände en. Så det var också väldigt häftigt att det var någon som kom in som inte hade en aning om resten av gruppen var förutom en person. Mm. Så att, och det var väldigt härligt att vara iväg och se hur vi alla blev i grupp. Och hur, för att alla hade ju sina egna utmaningar. Vissa pratade om det. Vissa nämnde kanske inte sin utmaning. Men alla var väldigt peppande. Sträckte alltid ut en hand om någon behövde. Så vi bekräftade verkligen varandra. Men det som också var härligt och som jag tror gör att gruppen, det fanns liksom ingen i gruppen som drog ner energi. För det brukar alltid vara någon som kanske liksom så här, nej, men tycker lite synd om sig själv, tjatar och gnäller eller att fan det börjar regna eller någonting.
Aj, alltså,
det
kan
ju... Ja, men precis. Men det tror jag också var för att de också upplever jag i alla fall att vi alla såg också vår egen prestation. Mm. Att det upplevde som att vi var väldigt många trygga individer som också hade en trygghet i sig själv inom något område. Mm. För alla hade ju olika, vissa var höjdrädda, vissa var rädda för glaciären. Vissa var oroliga för liksom så här konditionsmässigt, palla min kropp det här. Mm. Så att det var verkligen otroligt spännande att se hur den här stora gruppen ändå mötte varandra. Det var så mycket skratt och känslor som kom upp och tårar som kom för att man klarade av det. Och, det var jättehäftigt faktiskt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Mm. Och då blir jag nyfiken på, vad var din utmaning under den här helgen?
Min utmaning låg mest i att under pandemin så hade jag lite... Eller under pandemin året efter så hade jag feber under flera månader som inte var virus eller bakterier eller någonting, utan det var nog, de tror att det kan vara så här underliggande stress som gör att temperaturen i kroppen ökar. Men vilket har gjort att jag inte har tränat så mycket löpning och sånt som jag har tränat förut, och i och med att jag hade för många år sedan tvar som är en bakterie baserad på bakterier, luftrörsbakterier. Mm. Och den, det fanns ju så här, man kallar för orienterarsjukan, att det var fler som hade dött, inte av tvaren utan av hjärtmuskelinflammation för att man hade tränat med tvar.
Just det.
Så det där är en grej som har legat i mig sen dess, att jag är ju så himla rädd att träna det minsta lilla om jag har feber eller för tänk om jag får hjärtmuskelinflammation. Och det där är någonting kanske inte alltid så här, pratar högt om för mig själv, men jag har nog den rädslan lite. Mm. Så för mig var det väldigt mycket i att jag gick och tittade på pulsklockan. Hur håller jag? Hur klarar jag kroppen det här? Mm. Jag som inte har tränat så mycket och sådär. Så att det var en del av min utmaning. Att se att jag faktiskt orkar mer än vad jag tror. För jag har trott nu att men gud, jag har ingen kondition och jag är så svag. För att jag inte kanske är så tränad som jag brukar vara. På grund av den här febern som har kommit till och från under ett år. Mm. Men då visade sig att det kan jag ju. För att, och jag, men jag, och jag älskar ju att göra utmaningar som handlar om uthållighet. Mm. Mycket mer än att springa så här, man springer ett lopp och så ska man springa. Ja. Jag tycker om att det är så här, hellre ett vasalopp än köra milen typ.
Ja, du vill hålla på länge liksom.
Ja, jag tycker att det är så, för det är så, det händer så mycket i kroppen och i tankarna. Alltså här, hur ska jag få mig själv att ta mig framåt nu? För nu är jag trött. Om jag tänker de här tankarna, vad händer då? Känns det lättare? Mm. Eftersom jag tycker det är kul och spännande hur kroppen fungerar och hur våra tankar påverkar kroppen och känslor. Mm. Men också som jag gjorde också under Vasaloppet, det var att jag kände att när en muskel är uppe trött så försöker jag ändra position i kanske när vi gick upp för berget. Hur kan jag balansera kroppen så att jag inte påverkar den delen så att jag får för mycket mjölksyra?
Mm. Du experimenterar under tiden.
Ja, liksom. Men exakt. Och på det sättet så lär jag känna mig själv mer och mer. Och också i det här, nu ska jag upp för den här klippan. Alltså det var ju bergsklippa som vi klättrade upp för. Och hur ska jag tänka? För det var halt och det var lite sådär. Så, och när jag stod där så Stod jag och sjöng These are the moments we live for typ, och tyckte livet var toppen. Och det trodde jag inte att jag skulle göra. Jag trodde jag skulle tycka att det var läskigare. Däremot så att det var de rälserna jag trodde jag hade, de låg inte där, utan de kanske var på ett annat ställe som jag inte hade trott. Ja, verkligen. Så att jag gillar den här uthållighets pannben-grejen. Liksom. Den är min...
Det blir personlig utveckling för dig.
Ja, men exakt. Jag tycker att det är så spännande hur kroppen reagerar i olika situationer. När någon annan är rädd, hur reagerar jag då? Om det plötsligt blir dimma, oförutsedda händelser, hur reagerar jag i de situationerna? Hur reagerar jag när andra jublar i glädjen över det och jag är inte uppe på toppen än? Alltså, det finns så många olika situationer. Jag tycker att det är väldigt kul att reflektera kring sådana saker. Jag analyserar inte. För det är många som säger, men gud vad du analyserar saker. Jag bara, nej. Jag reflekterar. Det är ju spännande. Jag ältar inte saker.
Det är ju att lära känna sig själv.
Ja, och många kan ju tro att man säger, gud vad du ältar saker. Nej, jag ältar inte. Jag reflekterar för att jag vill lära mig. Och det är sjukt kul.
Och vad har du för utmaning framöver? Har du någon så här, sätter du upp att i vinter vill jag göra det här eller nästa sommar så ska jag träna för det här?
Nej, träningsmässigt har jag inte det. Utan jag är, och det tror jag också har att göra med att jag har kommit in i ganska bra... Nu har jag bara för att... Nu, någon form av utmaning har jag faktiskt. Eller det är ingen utmaning, utan jag har ett mål bara att få igång träningen blir lika konsekvent som tidigare. Men nu behöver jag inte vara rädd längre, för nu märker jag att det funkar. Så att det var ett väldigt viktigt kvitto för mig för att våga komma igång med träningen på riktigt igen. Jag har varit lite rädd, har jag märkt nu, när jag gjorde Keb. Att Kebben kan ju säga att det var... Det har legat en rädsla i att alltså springa längre än 5 kilometer. För tänk om det händer något sådär. Så det visste jag inte att det hade gjort, men det gjorde det.
Och febern, har det inte kommit tillbaka?
Nej. Men nu har också varit sommar, så det är inte, jag tror att den är stressrelaterad. Utan att jag känner mig stressad. Men det
visste
kan ju
jag inte ens att det kunde vara en påföljande stress?
Nej, inte jag heller. Men sen så när jag googlade rätt mycket, för att de hittade ju aldrig vad det var för någonting, så hittade jag något som heter psykogenetisk feber. Nu vet inte jag om det här är det här. Men det, har ju, det visar sig att när jag är stressad så får jag feber. Lite grann. Så för det mitt mål är, det är att försöka göra mitt liv lite mer strukturerat. För att jag gör ju så många olika typer av jobb. Så att även om jag säger så här, måndagar vill jag ha som skrivardag. Och kunna sitta på en annan plats och jobba. Så blir det ibland att vissa företag, men vi kan inte ha ett möte någon annan dag än en måndag. Eller vi måste ha inspelning då. Så att det liksom, riktigt så går ju inte. Men för att liksom hitta den här återhämtning på det sättet och inte vara den här monkey mind som hoppar från olika grenar och löser problem hela tiden. Utan att, men jag har börjat, jag har ju kommit en bra bit på vägen med att jag har tjänande som jobbar med mig, och det är en otrolig avlastning som strukturerar upp. Och sen, så det är mitt mål att hitta ett skönt lunk i det, för jag tycker att det är ännu roligare att jobba då. Det blir ännu mer närvarande i allt jag gör.
Är du duktig på att sätta upp strukturer och dålig på att följa dem, eller är du också bra på att fullfölja?
Nej, men då är jag ganska bra på att fullfölja. Sen vet jag ju att jag kan inte alltid, folk kan inte alltid styra sig efter mig om man jobbar med massor med olika människor. Utan det är ju, och där är ju också, men jag tycker att det handlar inte om att anpassa sig då, utan då är jag mer, jag tycker att man är följsam. För då gör man för att man vill. Vi vill göra ett bra jobb tillsammans, och då behöver jag följa lite grann som passar dem också. För att om du anpassar dig, så finns det en underton med att säga, okej då, jag anpassar mig väl då. Och det är inte det handlar om, utan det handlar om att jag då är jag följsam i det.
Och vilka delar är det i arbetslivet du har? Det är podden?
Det är podden, det är programledare. Sen har vi då skrivit, jag har ju skrivit böcker.
Och den senaste tillsammans med dina systrar.
Precis.
Och med mamma.
Och sen föreläser jag. Och sen så gör jag en del samarbeten. Och jobba med event. Och sen gör du ibland träningsresor.
Ja, det är en del.
Men det är lite grann så här, man försöker, jag har helt enkelt tänkt sig, jag vill försöka få allting under samma paraply. Alltså typ en mailkorg.
Ja.
Men samtidigt så tycker jag ju om att det är olika. Som jag gör podden eller om jag gör föreläser. Föreläser tycker jag är fantastiskt roligt. Och det vill jag komma igång mer på. För det var faktiskt det jag satte på paus under pandemin, för att jag vill inte var ju tvungen att göra digitalt, och jag kände att då lägger jag tid på podden istället, för att hitta mötet där och få igång den. Men nu när vi får åka ut och föreläsa igen, så jag var, gjorde en föreläsning förra sommaren och jag var helt exalterad efter att jag tycker det är så sjukt roligt. Så ja. Att det kommer bli mer av nu.
Ja, den stora kicken borde väl vara i att möta publiken och se deras liksom, engagemang.
Det blir jag samma ser den här nyfikenheten digitalt. I dem när man så här, pratar om någonting och så ser man att någon sitter och nickar och funderar lite och tänker, man ser så här, gud, nu har jag satt igång en tankeverksamhet där. Gud vad roligt, vad spännande. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och när folk kommer fram efteråt och ställer frågor och sådär.
Vad har du för olika föreläsningar?
Jag föreläser om att leda mig själv. För jag skrev ju en bok då, den som var den senaste egna boken, som Vägen till att leda mig själv. Mm. För att det är, och jag pratade också med Anna Tibelius Bodin som jobbar med hjärnan och ledarskap och sånt där. Det handlar ju om att vara en bra ledare är ju att leda sig själv först. För att vi är ju vår egen ledare. Mm. Och är vi inte trygga i ledarskapet i oss själva, så är det svårt att vara en trygg ledare i rummet. Då blir det nästan att vi ibland tar på oss en kostym eller så här, någon form av uniform för att ja, nu har jag det här ansvaret och nu måste jag göra det här. Alltså, men att landa i sig själv och vara sann i de besluten du tar, att våga visa sig sårbar, inte ha liksom, vilka förväntningar kan jag ha, vilka har jag skapat själv. Det finns så många sådana frågor där jag tycker att det är så otroligt intressant, och det har varit en så stor förändring för mig i livskvalitet att leda mig själv, och jag har hanterat utmaningar på ett helt annat sätt.
Var springer intresset för liksom självledarskap ur? Dåliga chefer?
Ja, faktiskt. Men inte, det var ett möte som jag hade på en tidigare arbetsplats där jag, när jag satt och pratade med de två, så tänkte jag bara, men vad är det de säger? Den konversationen vi hade. Jag tyckte det var ett extremt dåligt ledarskap. Men sen så insåg jag också att jag var ingen speciellt bra ledare för mig i det här samtalet. Jag stod inte upp för mig själv. Jag var inte ärlig i vad jag kände utan jag höll käften. Jag ifrågasatte inte. Så här, hur menar du nu? Kan vi göra på ett annat sätt?
Var det för att du ville vara följsam och inte ställa till besvär?
Nej, jag var nog mest chockad över deras form av liksom, hantera den situationen som var. De satte sig själva på väldigt höga höstar. Liksom, att de var mycket mer än någon annan. Så att jag blev lite ställd, tror jag. Och jag vill inte vara där. Jag kan inte påverka hur de är som ledare. Det kan jag inte göra. Men det jag kan påverka är ju mig själv. Återigen, så här. Och då gick jag 3 ledarskapskurser. Så jag har gått tydligt ledarskap, coachande ledarskap och NLP Business Practitioner. Otroligt intressant. Mycket för att få, även om jag skulle kunna coacha andra, så är det ju för att jag själv vill. De här verktygen kan ju jag använda för att leda mig själv. Och det har varit väldigt viktigt och väldigt bra för mig.
Har du haft nytta av det i dina intervjuer i podden?
Absolut. Det är jätteintressant att många av de frågeställningarna som man lär sig på de här ledarskapskurserna gör ju att du många gånger i intervjuer blir mycket mer öppen i att dels så lyssnar du in på ett annat sätt, tycker jag själv. Och att frågorna kommer mer naturligt. Jag känner inte samma liksom. Framförallt hur du formulerar frågorna. Där har jag fått, det var en jättestor skillnad. Men med väldigt enkla medel, ska jag säga. Det var liksom ingen. Sen har man pluggat journalistik och så vidare också. Men det där blir på ett annat sätt.
Ja, och så upplever jag, för jag blev färdig journalist för 17 år sedan. Och det är lite som när man kör bil, att man lär sig köra på ett sätt. Men sen så i verkligheten så kör man ju inte så. Så det är nästan så att jag själv får påminna mig ibland att ja och nej-frågor ställer vi ju liksom inte. Men man vill ju också hålla igång ett dynamiskt samtal och man måste vara följsam i det, såklart. Du, jag undrar, när det kommer till ditt liv, vilken är din största utmaning?
Ja, jag tycker inte jag ser på utmaningar som något hinder direkt. Eller jag inte. Det beror på hur man ser på utmaningar, tänker jag.
Vad jobbar du med för att förbättra?
Jag jobbar faktiskt mest med att inte jobba sönder mig. För att jag är bra på återhämtning. Jag sover bra, jag liksom går och gör mina träningspass och så vidare. Men jag har jobbat extremt mycket under väldigt många år. Och nu när barnen, liksom killarna har blivit, jag kan inte säga barnen längre, men det är ju mina barn. Men killarna
de
har blivit,
det.
Jag vet inte, det är så konstigt, jag säger barn och så ser de framför mig så två män som står där. Nej, men att, när grabbarna har blivit liksom stora, att jag alltså ge den tiden jag själv får och göra den värdefull. Inte bara för min skull, utan jag vill också att mina söner ser att jag trivs där jag är. Ni behöver inte heller känna att gud, sitter mamma hemma ensam nu.
Mm.
Utan att liksom, så det tycker jag är en, det är ingen utmaning, men det är någonting jag tittar på. För jag har inga sådana utmaningar just nu som jag behöver hantera. Jag har alltid sagt att jag älskar utmaningar, och till slut så sa min syster, nu får du sluta säga så där, för du får utmaningar hela tiden. Och då tror jag också att ibland att jag kanske ser saker som en utmaning, fast det kanske inte alltid är det.
Nej.
Jag gör inte det så stort.
Jag tänker, senast vi träffades, första gången jag intervjuade dig, för jag intervjuade dig en gång tidigare när jag jobbade som frilans för Expressen, det var på pressträffen för Let's Dance. Och den intervjun handlade bara om Let's Dance. För du var så inne i det, och det var liksom, på tal om utmaning, alltså det var verkligen Let's Dance för hela slanten, och det tror jag gick igenom TV-rutan också.
Kunde jag göra det igen? Jag hade gjort det. Jag hade tränat så där alla dagar i veckan. Jag vet inte om de kallade det väl att dansa med alla dagar i veckan. Men alltså, det var ju livets liv att vara med i Let's Dance.
Mm. Och du gick ju verkligen in för det. Och jag ska säga att jag är så avundsjuk på alla som får den möjligheten. Och jag har sagt till Tony Irving flera gånger att ska ni ha med en okändis så finns jag här. Och han skrattar varje gång. Men det är ju min dröm att få bara bli inlåst med någon som kan dansa och få lära sig dansa. För jag älskar att dansa. Har ni upprätthållit dansen, eller har du gjort det, och dansar du med Kalle fortfarande? För ni gjorde väl det lite efter?
Vi gjorde några så här event, alltså det var någon resa till jag tror det var Amelia som gjorde någon sån här helg på Steam Hotel.
Mm.
Så vi var där, jag föreläste, så dansade han, hade dansklasserna och så dansade vi tillsammans. Men det var ju liksom första året som vi gjorde några stycken. Men sen, nej, vi har inte dansat tillsammans. Jag har däremot gått två höstar nu på raken och dansat för Linn Hegedal, som dansade sen min son.
Mm, just det.
Fantastiska Linn, som jag dansade latin solo med.
Ah, okay.
Och då är man liksom i en grupp. För att dansen är fantastisk. Alltså, den är så otroligt mycket. Det är så mycket glädje och det är så mycket endorfiner. Jag vet inte, bara lyckorus i det där.
Och din son var ju väldigt duktig. Det kanske är någonting ni kan ha tillsammans. Tror han skulle vilja dansa med mamma?
Nej, men alltså, du har ju inte sett oss på vi har ju varit på fester, va? Och vi har försökt. Kanske inte helt, lite för sent på natten kanske, utan att säga för mycket. Men det är väldigt roligt att vi har, för min yngsta son var ju med mig väldigt mycket på Let's Dance och lärde känna alla dansarna och liksom var med lite grann i den här bubblan som var. Jag fick det, han fick uppleva den.
Mm.
Då hade ju Filip redan flyttat hemifrån, så att han var ju liksom vuxen då. Så att jag är också glad över att Filip, och otroligt stolt över den resan han gjorde. Men det är ju väldigt roligt nu när vi kan så här nörda ner oss, så kan vi sitta, jag ska kolla lite på klipp på Let's Dance, så bara, kan inte jag få se din cha-cha? Ja, jag vill kolla din, så kan vi sitta och drömma oss tillbaka. För att man blir liksom, det är inte det att man vill se så här, åh, hur duktig, det, när du ser de här danserna, då blir det som ett lyckorus som kommer tillbaka. Och tacksamheten över att vi fick uppleva det här. Jag vill aldrig att någon slutar prata om Let's Dance.
Nej.
Och sen tycker jag att det är väldigt fint, för när vi var på finalen nu i våras, hur alla liksom dansarna kommer fram och hälsar på när man sitter i publiken och man pratar med juryn. Och jag sa det till Marie Mandelmann nu i somras, eller när vi skrev till varandra, så sa jag att du kommer alltid vara, för det blir ju lite av tomt efteråt när säsongen tar slut.
Post-production.
Exakt, duktigt så. Nu vet inte jag hur hon kände över det, men jag skrev till henne så att bara så att du vet, så är man en gång i den här familjen Let's Dance, så är man alltid med. Och det, förlåt, märkte jag väldigt tydligt nu när vi var där. Så att du är också en, kommer alltid vara en del av vi är alltid en del av den här familjen. Och då fick jag tillbaka, vad härligt, då är vi danssystrar. Mm, ja. Det tyckte jag var så himla fint. Så man får ju fler och fler danssystrar på vägen.
Mm.
Och dansbröder såklart.
Ja, och de gör väl, gör de inte säsong, någon säsong där de bjuder tillbaka gamla deltagare som får tävla mot varandra?
Jag vet att de har gjort det, tror jag, 10-årsjubileumet.
Ja, just det.
Tror jag att det var en, alltså de gjorde en liten säsong med de som hade vunnit, tror jag.
Just det, de går väl starkt mot 20-årsjubileum snart, va?
Ja, jag tror det blir 17 år nu, va?
Mm.
Ska jag möta min son då?
Ja, exakt. Och så Tony, om du hör det här, okändisen där.
Du måste vinna först om du ska få gå till den.
Ja, ja,
den.
Så är det, ja.
Det är jubileumet. Men...
Så är det, ja. Mm. Men jag kommer förmodligen sitta på pressläktaren eller i publiken.
Ja, men jag tyckte det var alltså fantastiskt att få vara där igen. För det har inte varit publik på 2 år. Mm. Och så fick man sitta där och få liksom se alla de här... Och det var ju första alltså, säsongen efter våran säsong som det var publik.
Mm.
Så, nej, det var... Oh, jag älskar det. Alltså.
Mm. Mm. Du, om du skulle skicka med de som lyssnar nu ett lifehack som du har som är sådär, om det där skulle jag kunna dela. Det har hjälpt mig mycket i livet. Förutom alla andra som du har droppat här på vägen.
Men jag tror att det är så olika. Jag har full respekt för att vi alla människor är olika. Mm. Och det som när jag skrev min bok Vägen till att leda mig själv, så har jag valt att skriva den utifrån mitt perspektiv. För att faktum är att jag tycker någonstans att när någon läser den här boken, även om jag vill inspirera andra i att leda sig själv, så vet jag ju inte vad just den personen är när de läser boken. Så därför kan inte jag säga gör så här. För att de kanske inte är på den platsen i just det kapitlet. Så jag därför säger att jag påminner mig själv om. Så det jag brukar göra det är att påminna mig själv om. Framförallt det... för att slippa den onödiga stressen som man ibland kan dra på sig, kanske oro eller stress, eller det, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Och där tycker jag att den jag inte kan ju inte Bibeln i princip överhuvudtaget, men den här sinnesro,
exakt.
Låt mig,
Gud ge mig kraft,
lär mig förmod att ändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan ändra, och visdom nog att förstå skillnaden. Och den tycker jag har hjälpt mig på så många sätt vid allt ifrån så här små irritationsgrejer. Liksom kommer hem och det är stökigt. Man bara, ja fast det här kan jag kan bara plocka upp det den här gången. Men däremot det här kan jag inte påverka. Att nyheterna och det dundrar på massa skit som händer i världen. Så bli inte irriterad för de sakerna som du faktiskt kan påverka. Så att det finns liksom olika saker, men där tycker jag att det är... det är otroligt skönt att landa i det. Att okej, jag kan inte påverka det, så då försöker jag att inte lägga energi på det.
Mm.
För det skapar bara stress.
Sinnesro.
Mm. Precis.
Kristin, tusen tack för att du ville komma och gästa mig.
Tack snälla för att du ville komma.
Jättefint samtal och lycka till med allting nu.
Ja, tack snälla. Detsamma.
Hej då.
Hej.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.